Ja, vi får också inför det här studiet be att Herren ska vara närvarande med sin ande och sitt ord. Vi ska nu tala om auktoriteten i församlingen. Det kommer nog delvis också att gå in på det andra riket. Men i huvudsak gäller det makten i församlingen. Vi kommer att ha två huvudavdelningar här efter en inledning. Det ena är predikoämbetet och det andra är den kristna församlingens makt och rättigheter. När vi inledningsvis tänker på det här med makt så kan vi konstatera att det finns tre starka krafter i människan som ofta tas i bruk av den onde. Det är förutom maktbegäret, sexualbegäret och penningbegäret. Maktmissbruk är en av de vanligaste orsakerna till att det uppstår problem och slitningar i kyrkan. Därför är det skäl att stanna inför det här ämnet. Jag ska försöka anlägga några synpunkter utifrån Guds ord och vad som har skrivits av våra fäder. Då en församling grundas uppstår omedelbart frågan om hur beslut ska fattas, vem som leder verksamheten och vart man ska vända sig om man upplever att man har blivit orätt behandlad, det vill säga domsrätten. I en liten församling finns det en större risk för maktmissbruk än det är i stora kyrkor som ofta är reglerade väldigt omständigt. Och det är naturligt att församlingens pastor har en nyckelställning. Därför är det just också pastorsämbetet som jag kommer att uppehålla mig vid en del. Det finns i bekännelsekyrkor och i den kristna kyrkans historia ett par extrema betoningar av den frågan. Man kunde säga så här att en extrem position är att församlingen ska lyda sin pastor i allt som inte strider mot Guds ord. Den andra extrema positionen är församlingen är den som på ett demokratiskt sätt prövar och ifrågasätter pastorn och har beslutande rätten. Om församlingen är skyldig att lyda sin pastor i allt är maktmissbruk väldigt nära. Om pastorn då skulle kräva lydnad av församlingsmedlemmarna när det gäller frågor om klädsel, var de ska bosätta sig, vem de ska gifta sig med och så vidare, så går det ju väldigt snett. Och så har det faktiskt också gått i en del extrema sekter. Å andra sidan, om allt ska beslutas i demokratisk ordning, ska också det som Guds ord tydligt har föreskrivit underställas omröstning. Ska inte pastorn kunna föreligga församlingen klara bud från Herren och förutsätta att medlemmarna ska lyssna och lyda de här orden? Annars kan det ju sluta som i folkkyrkorna, där man tar sig för att rösta också när det gäller klara bibelord. Till exempel om kvinnans rätt i prästämbetet och om äktenskapet ska gälla man och kvinna eller också samma kön. Vi ska granska det här ämnet då först utifrån herdeämbetet eller predikoämbetet. Låt oss först börja med att se vad den helige ande säger om lydnad gentemot herdeämbetet. I Hebreerbrevet 13 läser vi vers 17. Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er. Lyd era ledare. I ordet ledare kan vi läsa in olika ämbetsuppdrag i församlingen. Det kan inte uttryckas klarare att den som är satt att tjäna i ett ämbete också ska respekteras för det ämbete han har satts in i. Och inte bara respekteras utan också åtlydas. Det grundar sig på det ansvarsfulla ämbetet att vaka över själarna och för detta avlägga räkenskap. Det här ämbetet skiljer sig från en vanlig kristen tjänaruppgift bland medmänniskorna. Det grundar sig nämligen på kallelsen från Gud genom kyrkan. Då församlingen kallar någon till ämbetet erkänns också ämbetet att utöva auktoritet genom Guds ord. Samtidigt tilldelas också ämbetsinnehavaren ett ansvar att förvalta auktoriteten så att han kan svara för sitt förvaltarskap inför Gud. Det är ett ämbete som inte ges åt varje kristen. Det uttrycker Jakob så här: mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Att vi också i övrigt ska respektera dem som har fått en andlig överhetsposition, också fast de uppträder klandervärt, kan vi utläsa av Paulus exempel i Apostlagärningarna 23. Översteprästen Ananias befaller att man ska slå Paulus på munnen. Då svarar Paulus: Gud ska slå dig, du vitkalkade vägg. Då fick han höra att han förolämpat Guds överstepräst. Och Paulus säger då: jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. Det står ju skrivet: en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Det här är ju helt i linje med fjärde budet, där vi åläggs att hedra överheten. I den kristna kyrkan har ämbetsinnehavarna fått sin makt via församlingens kallelse. Men denna kallelse sker av gudomlig rätt, för Gud har själv instiftat evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningens ämbete. Då församlingen utfärdar en kallelse att inneha ett särskilt ämbete, är det alltså gudomlig auktoritet bakom denna kallelse, som Jesus säger i Lukas 10: den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Vi ska så gå till den lutherska bekännelsen för att se vad den säger om lydnad för ämbetet. De lutherska bekännelseskrifterna avhandlar den andliga makten i Augsburgska bekännelsen artikel 28. Den handlar framförallt om en olämplig sammanblandning av den andliga och den världsliga makten. Frågan är vilken makt biskoparna har enligt gudomlig ordning och vad som grundar sig på mänsklig ordning. Betoningen av lydnaden inför en pastors förordningar drevs till en extrem punkt av John Grabau, som var verksam i Buffalo-synoden i USA i medlet av 1800-talet. Han betonade den gudomliga kallelsen till pastorsämbetet och menade att församlingen var skyldig att lyda sin pastor i allt som inte står i strid med Guds ord. Mot det här uppträdde Walter med undervisning om församlingens makt och rättigheter. Han framhöll att pastorn inte får föreskriva något utöver Guds ord. Vi ska komma tillbaka till det här senare. Grabau närmade sig den romersk-katolska ståndpunkten som utgör bakgrunden till Augsburgska bekännelsen. Biskoparna hade tillskansat sig en stor makt över folket och utfärdade påbud om olika praktiska ting. Där hade man ju också gått så långt att man tilldelar påven fullmakten att uttala dogmer som är ofelbara. När påven ex cathedra har fastställt en dogm har ingen enda människa, inte kardinaler och biskopar, inte ens kyrkomöten, rätt att ifrågasätta den dogmen. Confessio Augustana utsäger att den andliga makten har befallning att predika evangelium och förvalta sakramenten. Den har ingen världslig makt genom gudomlig rätt. Och jag citerar här från den här artikeln från Perikop 12. Den andliga och den världsliga makten bör för den skull inte sammanblandas. Den andliga makten har befallning att predika evangelium och förvalta sakramenten. Den ska inte ge sig in på främmande uppgifter, inte förfoga över kungakronor, inte upphäva överhetens lagar, inte frita från lagstadgad lydnad, inte lägga hinder i vägen för domar som rör världsliga ordningar eller avtal, inte föreskriva överheten regler angående samhällsskicket. Så som Kristus säger: mitt rike är icke av denna världen. Församlingarna är skyldiga lydnad när det gäller den andliga förvaltningen. Och jag läser vidare: ty enligt evangeliet, eller så som de säger, alltså de våra, enligt gudomlig rätt har biskoparna så som biskopar, det vill säga som betrodda med ordets och sakramentets ämbete, denna domsrätt att meddela syndernas förlåtelse, bedöma läran, förkasta läror som strider mot evangeliet och utan mänsklig tvångsmakt, men genom ordet utesluta från kyrkans gemenskap sådana vilkas ogudaktighet är allmänt känd. I detta stycke bör församlingarna ovillkorligen och enligt gudomlig rätt visa dem lydnad efter ordet: den som hör er, han hör mig. Här finns en gräns. Men när de lär eller föreskriva något som strider mot evangeliet, då har församlingarna ett Guds bud som förbjuder lydnad mot dem. Matteus 7. Ta er tillvara för falska profeter. Alltså, så länge ämbetsinnehavaren håller sig till Guds ord, det som här framställs som evangeliet i vid mening, är alltså församlingen skyldig lydnad. Inga människomeningar får ställas upp som argument mot den auktoritet som Bibeln ger ordets tjänare under denna förutsättning. Och läraren får inte gå ut över det som står skrivet. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Ordets tjänare får inte lägga bördor på de kristna i sådant som ska vara fritt för samvetet. Konfessor Augustana säger om det här, särskilt med tanke på regler som den katolska kyrkan har uppställt för söndagen. Och jag citerar igen ett stycke. Vad bör man därför anse om söndagen och liknande kyrkliga bruk? Härpå svarar de våra att biskoparna och prästerna är berättigade att uppställa vissa regler, så att allt sker med ordning i kyrkan. Men icke för att vi därigenom ska förtjäna nåd eller tillfyllestgöra för våra synder eller samvetena förbinds till lydnad. Sådana föreskrifter bör församlingarna ha för kärlekens och lugnets skull och följa dem i sådan utsträckning att den ene icke blir till anstöt för den andra, utan att allt sker i församlingarna med ordning och utan oro, men icke på sådant sätt att samvetena betungas. Jag ska ännu ta ett exempel från Piper Müller om predikoämbetets makt, alltså den dogmatik som är förkortad av Frans Pipers stora dogmatik. Eftersom predikoämbetet är det ämbete som ska lära Guds ord, medan människoord är förbjudna i kyrkan, ska predikoämbetet åtlydas som Gud själv, såvitt prästämbetet förkunnar Guds ord. De kristna har inte någon befallning utan istället ett strängt förbud att vara lärarna lydiga utöver Guds ord. Så långt Piper Müller. Det är viktigt att notera bisatsen, såvitt prästämbetet förkunnar Guds ord. Då prästen i sitt ämbete förkunnar Guds ord talar han inte i egen kraft, utan då gäller det som Jesus sa åt sina lärjungar. Den som lyssnar till er lyssnar till mig. Det är där auktoriteten finns. Den finns inte i ämbetsbärarens person, utan i kallelsen att förkunna Guds ord. Om prästen i ämbetet säger något i strid mot detta ord begår han ett allvarligt fel. Då kan församlingen inte längre lyda, utan då måste den träda upp och klandra det som prästen säger. Auktoriteten går alltså tillbaka på Guds ord. Det är det som har sista ordet. Ingen människa ska understå sig att sätta sig upp mot det som Gud har förordnat. Då ska vi se vad Guds ord säger om ödmjukhet. Innehavaren av predikoämbetet har inte rätt att låta sin egen person träda i centrum. Den faran finns alltid, eftersom vi är människor med synd och brist. Då Jesus började tala om sitt lidande och sin död, började hans lärjungar tänka på vilken maktställning de skulle bli delaktiga av i hans härlighetsrike. Jakob och Johannes bad till och med om att få de bästa platserna, en på hans vänstra och en på hans högra sida, när han kommer i sin härlighet. Men vad svarar Jesus? Jo, enligt Markus 10, ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Så ger han dem ett exempel. Han är själv deras föredöme. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här visade Jesus med en åskådningsundervisning då han firade den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar. Strax innan hans lidande började, då tvättade han deras fötter. Det var ett slavjobb. Det skulle inte ens lärjungarna ha understått sig att göra. Det skulle ha förnedrat dem. Men Jesus gjorde det. Han som hade fått all makt, kungen över alla kungar, människosonen, han anser sig inte vara för hög för att förnedra sig och göra slavens jobb. Han ger också sina lärjungar en annan läxa. Bara någon dag innan han ska fängslas bestraffar han de skriftlärda och fariseerna i templet för deras maktbegär. Sedan säger han så här till sina lärjungar, enligt Matteus 23. Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er mästare och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Ni ska inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det här är ju kanske ett problematiskt ställe för påvedömet. Där tilltalas varje präst med titeln fader. Och påven är fadern över alla. Själva ordet påve härleds ju från ordet fader. Hur kan man motivera det? Och förresten, är det inte så att också lutheraner talar om vår lärofader Luther? Hur kan vi göra det om vi inte ska kalla någon vår fader? Och om vi inte får kalla någon lärare, hur kommer det då sig att vi till och med i vår egen församling har kallat en ung man just till lärare? Vi ska här handla efter en viktig bibelläsningsprincip. Låt sammanhanget tolka betydelsen. Och vi ska inte rida på en detaljtolkning som inte avses. Jesus har uppenbarligen syftet här att undervisa om ödmjukhet i motsats till de skriftlärdas önskan att vinna en yttre respekt på grund av sin ställning och sin titel. Han säger ju, den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Jesus riktar sig mot en strävan att vinna respekt och lydnad på grund av sin titel, alltså att få uppmärksamheten riktad mot sig själv. Jesus vill rikta vår uppmärksamhet på honom som äger rätten att kallas mästare. Han har rätten till all ära. Istället för att låta oss upphöjas som fäder visar vi på honom som är den ende som med rätta bär namnet fader. Istället för att hävda vår egen kunskap visar vi på honom som är upphovet till all vishet och som vi ska underordna oss i allt. Här finns också en varning för att låta prålsjuka, yttre prålsjuka, ta bort äran från Gud och överföra den till människor. Vi behöver här en balans mellan att prisa Gud genom konst och skönhet, något som vi har ett bra exempel från Salomos tempel. Ett ytterst praktfullt hus. Verkligen påkostat. Och å andra sidan, låta det här yttre tjäna vår hunger efter makt och uppskattning av människor. Visst är det rätt och sunt att vi klär om från smutsiga vardagskläder till mera festkläder när vi kommer in för Guds hus. På samma sätt som vi vill att Guds hus ska prydas och hållas heligt på ett annat sätt än ett vanligt hus eller ett lagerutrymme. Men det att pastorn klär sig i en särskild dräkt för sin ämbetsutövning ska ses just så att han är avskild, helgad och tjänst inför Gud. Inte som en ärebetygelse för honom själv. Vi ska också tänka på vad Petrus skriver. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Vi ska så också säga någonting om ämbetets enhet. Vi ska alltså se på det att alla kallade tjänare i princip har samma makt och rättigheter. I bekännelseskrifterna finns, i anslutning till schmalkaldiska artiklarna av Luther själv, traktaten om påvens makt och överhöghet. Den författades av Melanchthon. Där hävdas först att den romerske biskopen inte på grund av gudomlig rätt står över de andra biskoparna eller kyrkoherdarna. Bevisningen grundas på Jesu förbud att söka en härskarställning apostlarna emellan. Sedan visas utgående från 1 Korintierbrevet 3 att församlingen står över kyrkans tjänare som alla är jämställda. Allting är ert, säger Paulus till församlingen i Korint. Tack. Det må sedan vara Paulus, Kefas eller Apollos. Han frågänner alltså Petrus den ledande roll bland apostlarna som romarna hävdar. Med hänvisning till Johannes 20 och Matteus 18 då Jesus ger apostlarna löse- och bindenyckeln sägs: dessa ord betyga att nycklarna är lika mån överlämnats till alla apostlarna och att alla apostlarna på samma sätt blivit utsända. Därför måste man medge att nycklarna tillhör icke en viss enskild person utan kyrka. Men gav Jesus nycklarna endast åt apostlarna och därmed åt deras efterföljare, biskoparna? Här får vi egentligen bara veta att apostlarna är likställda inbördes. Men lite senare säger vår bekännelse: Hieronymus lär sålunda att biskop på ena sidan och presbyter och pastor och den andra representerar skilda grader blott med hänsyn till mänsklig myndighet. Ty där kyrkan är, där är också rätten att förvalta evangeliet. Därför behåller kyrkan nödvändigtvis sin rätt att kalla, välja och viga sina tjänare. Där den sanna kyrkan är, där föreligger med nödvändighet rätten att välja och viga kyrkans tjänare, så som i nödfall även en lekman kan ge en annan avlösning, och sålunda bli präst och herde för denne. Så här långt har det handlat om prästvigningen och hur en präst i princip enligt gudomlig ordning är jämställd med biskoparna. Detsamma hävdas också i fråga om bindenyckeln, alltså utövning av kyrkotukt. Där är det uppenbart att den allmänna domsrätten att från församlingsgemenskapen utesluta dem som är skyldiga till uppenbara synder tillkommer alla kyrkans vigda tjänare. Eftersom det understryks att det som har sagts gäller det gudomliga uppdraget, ska vi minnas att församlingen har rätt att bestämma om olika grader eller en hierarki efter egen prövning. Om församlingen eller kyrkan vill kalla någon biskop eller ge den en ledande ställning, så är det fritt. På samma sätt kan pastorer i en och samma lokalförsamling ha en inbördes arbetsfördelning, så att det ena är kyrkoherde eller föreståndare och de andra har olika specificerade uppgifter. Men det som församlingen har bestämt om sådan ansvarsfördelning utifrån mänsklig ordning ska respekteras som all annan mänsklig ordning. Så ska vi gå över till den andra delen som är lite kortare. Den kristna församlingens makt och rättigheter. Och först då rätten att kalla sina tjänare. Då vi granskar vad bekännelseskrifterna säger, ska vi hålla i minnet att reformatorerna befann sig i strid med den katolska kyrkan. Där var ju påven oemotsäglig. Biskoparna månade om sin maktposition. Kyrkomötenas beslut var jämförbara med Guds ord. Eller till och med stod det över, i vissa fall. Prästerna som ärevördigt tilltalades fader sågs också med stor respekt. Vad hade vanliga församlingsbor att säga till om? Jo, de skulle sitta i kyrkan och lyssna på långa latinska fraser, mässor som de inte begrep. Makten var fullständigt i händerna på prästerskapet. De kunde inte påverka vilka präster de fick. Och att någon skulle opponera sig var otänkbart. Det kunde ju gå som för Johan Huss, som brändes på bål. Att Martin Luther undgick bålet när han skrev mot koncilierna och påven var ett stort Guds under och beskydd. Martin Luther skrev två brev i början på 20-talet, 23-24. Som på ett klart och otvetydigt sätt framställer de kristnas rättigheter i fråga om förvaltningen av evangelium. Det ena skrev han år 1523 till kristna i Leipzig heter det. En kristen församling har rättighet att kalla och viga präster. Jan Bygstad skriver i boken Den kristna församlingen så här om den här boken, om det här brevet. Där talar Luther om hur det allmänna prästadömet, alla troende kristna, den kristna församlingen som gemenskap, har myndighet både till att kalla och insätta präster, det vill säga de herdar som ska göra tjänst i församlingen. Detta hör inte till någon andlig eller prästerlig hierarki, utan tillhör församlingens rätt på ett helt avgörande sätt. Följande år skrev Luther ett herdabrev till de böhmiska bröderna. De vände sig till honom i nöd över att de inte har präster som de har förtroende för. Det här brevet blev en hel bok. Det gavs ut av Bibeltrogna vänner i svensk översättning 1984. Med utgångspunkt i Petrus framställning om de kristnas allmänna prästerskap visar Luther här hur alla de rättigheter som prästerna har i själva verket är alla kristnas rättigheter. De kända orden i första Petrus brev 2 lyder: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. I gamla förbundets tid hade prästerna ensam rätt att träda fram inför Gud. Genom dopet är alla kristna präster, med rätt att komma nära Gud i Jesu namn. Notera att ordet präst här betyder någonting annat än det som vi menar när vi talar om en församlingspräst. I GT avser prästen offerpräst. Det är på latin sacerdos. I Nya testamentet finns en enda präst som fungerar som offerpräst, som medlare, nämligen Kristus. När vi genom dopet och tron förenats med honom har vi del i det offer som han bar fram en gång för alla. Vi är alla kallade att bära fram det glada budskapet om hans härliga gärningar och bära fram våra kroppar som en tjänst för vår nästa och som ett lovets offer till Gud. Därmed är vi präster inför Gud, alltså på ett privat plan. Om vi använder ordet präst i kristna församlingar avser det en kallad tjänare. Ordet kommer från grekiskan presbyteros, som betyder äldste. För att inte ge fel bild använder vi därför hellre ordet pastor i vår församling, som betyder herde. Det skulle bli oordning i församlingen om alla skulle utöva rätten att förkunna evangelium offentligt. Vi är alla kallade att göra det privat, men för ordningens skull kallar vi vissa män att göra det på församlingens vägnar. Dessa män gör då det på församlingens vägnar och offentligt, som alla kristna har rätt att göra privat. Därmed har de också fullmakt från Gud att göra det på hans vägnar. Skillnaden ligger i privat, offentlig, eller på eget initiativ på församlingens vägnar. Församlingen har alltså rätt att kalla tjänare som ska utföra predikouppdraget och förvaltningen av sakramenten på alla kristnas vägnar. Den rätten kan inte tas bort av någon som hänvisar till vigning av biskopar eller till traditioner. Här är vårt folk i stor utsträckning ännu fast i en babylonisk fångenskap, för att använda ett uttryck från Luther. Så ska vi se på rätten att pröva läran. Jesus undervisar om sin verksamhet som den gode herden i Johannes 10. När han har fört ut alla sina får, går han före dem och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer det inte, utan flyr bort ifrån honom, därför att de inte känner igen främlingars röst. Det åligger varje kristen att lära sig Jesu röst så bra att han märker om falska röster ljuder och sen att dra sig undan en sådan. Förr brukar man ofta tala om de kristnas fåra öra. En del talar föraktfullt om pianostämmarmentalitet, så att man när man lyssna på en predikan, ta fram stämgaffeln och kollar att det är precis enligt i rätt tonhöjd. Men det är sunt att kristna reagerar negativt på sådant som inte stämmer med Jesu och apostlarnas undervisning. För vi vet ju av många ord i skriften att det kommer att komma falska röster och att de dessutom kommer väldigt smygande. Den inställning vi ska ha till förkunnelsen är den som de kristna i Berea hade och som omtalas i Apostlagärningarna 17. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Ta emot ordet, men granska det stämmer med skriften. Den här rätten har alla kristna. Jag vill rent av säga att alla kristna har den skyldigheten. Om församlingens pastor eller lärare gör sig skyldig till att ha framfört en falsk lära, är det varje åhörares plikt att förmana honom. Det här är dubbelt så viktigt som när en broder försyndar sig och som Jesus ger oss anvisningar om i Matteus 18. Det handlar ju om ett ansvarsfullt uppdrag. Det här är ytterst viktigt både för pastorns egen del, för att han inte ska gå vilse och längre bort från tron, och för församlingen, för att den inte ska föras vilse genom hans falska lära. Ingen ska alltså säga att hon inte har rätt att tillrättavisa eller förmana en predikant som bär fram ett budskap i strid mot Guds ord. Den uppgiften brukar ofta räknas vara biskopens uppgift, tillsyningsman. Han har ett särskilt ansvar att vidta åtgärder, men det är inte rätt för någon kristen att dra sig undan. Därför har alla kristna skyldighet att lära sig Guds ord så bra att de vet vad som hör till den sunda läran. Och sen något om auktoritet och underordning. Vi ska särskilt se på den underordning som är föreskriven gällande män och kvinnor i Guds församling. Den frågan kan vi inte gå igenom så grundligt som vi borde, men något måste sägas inom ramen för det här ämnet. Först, inför Gud är alla jämlika. Lika stora syndare och lika mycket återlösta. I Galaterbrevet läser vi ju: här är icke jude och grek, eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ett i Jesus Kristus. Det här betyder inte att alla är likadana. I skapelseberättelsen står att Gud skapade människan till man och kvinna. Kvinnan skapades som en hjälp åt mannen. Paulus undervisar i Efesierbrevet 5 om mannens och kvinnans inbördes relation. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, ska hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig själv för henne. Det finns en parallell mellan relationen Kristus-församlingen och mannen kvinna. Vi sa tidigare att auktoriteten i församlingen i sista hand faller tillbaka på Guds ord. Jesus levde under sitt jordeliv i förnedringens tillstånd. Trots att han var Gud underordnade han sig Fadern. Han talade vad han hörde av Fadern. Han var lydig i allt. Han var jämlik med fadern men underordnade sig. Han gav sitt liv för oss, så högt älskade han oss. Han är modellen för oss. Så som Jesus gjorde ska också mannen göra gentemot sin hustru. Han ska älska henne som Jesus har älskat församlingen. Det är inga små saker det. Och så som församlingen gör gentemot Jesus ska också kvinnan göra gentemot sin man. Församlingen ödmjukar sig under Jesus och hans ord och är villig att göra det som han säger. Det här innebär att kvinnan inte ska ställa sig som mannens huvud utan låta honom vara som Jesus för henne. Idag är ju det här väldigt impopulärt, politiskt inkorrekt i högsta grad. Man får inte tala om underordning, men det politiskt korrekta talesättet kallas det diskriminering. I kelkkyrkorna har kvinnorna inte rösträtt. Det här verkar helt knäppt, tycker många. Det är ju 1800-tal. Hur motiveras det? Jo, mycket enkelt. Om Gud har gett en ordning så accepterar hans församling att det är det bästa. Det handlar om just det här, att kvinnan enligt Guds ordning inte ska ha auktoritet över mannen och genom omröstning utövas auktoritet. Om någon frågar om det här inte betyder diskriminering av kvinnan, frågar vi: Kan du tänka dig något bättre än att vara älskad av Jesus så att han ger sitt liv för dig? Vill du i ditt liv vara ett återsken av hans kärlek? Vill du i din familj visa hur den sanna kärleken förverkligas? Vill du att också församlingen ska vara ett återsken av Guds omtanke och omsorg? Alltså en riktig äkta kärlek. I motsats till den förvrängda och uttunnade kärlek som för det mesta gäller idag. Om vi tänker på förordningen att mannen ska älska sin hustru som Kristus älskade församlingen och utgav sig för henne, så kan kvinnans ställning inte bli bättre på något annat sätt. Gud har tänkt det bästa. Men då gäller det också för mannen att på allt sätt ta sig an kvinnorna, se till att deras synpunkter hörs och att deras insatser på allt sätt underlättas där de tjänar. En kort sammanfattning till slut. Auktoriteten i församlingen, vem tillhör den? Svaret kan bara bli ett enda. Gud har auktoriteten genom sitt ord. Vi är alla tjänare. Som tjänare är det vår uppgift att ställa oss djupast under i tjänsten. Inte att ta oss uppåt genom att trampa på andra och knuffa oss fram med breda axlar. Tar vi så Guds ord på allvar och försöker förverkliga den tjänst som han gett oss var och en, då kommer församlingen att fungera. Och så får också Gud den ära som alena tillkommer honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.